och förvissning om att Gud är dem nådig för Kristi skull allena. Små barn som föds inom en kristen familj eller en kristen kyrka och förs till dopet av dem som har vårdnaden om barnen i fråga, de döps utan föregående undervisning. Genom dopet föds de på nytt, föds in i den kristna kyrkan. Små barn görs till Kristi lärjungar genom dopet och får sedan undervisning, så att de kan hålla allt som Herren har befallt. Och precis som Kristus välsignar de barn som förs till honom, Markus 10:13-15, så bör vi inte döpa andra barn än de som förs till oss med vårdnadshavarnas vilja och vetskap. Förs till oss för att de ska bli döpta. Och då kommer vi in på barndopet. Vi vet av Bibeln, Lukas 18:15-17, att Gud har utlovat Guds rike också åt de små barnen. Han säger inte att de tillhör Guds rike av naturen. Han säger att Guds rike är till för dem. Guds rike utlovas och överräckes åt dem. Och för att ingå i Guds rike så måste de födas på nytt av vatten och anden. Johannes 3:5-6. De är syndare från födelsen. De kan inte ärva Guds rike eller ingå i Guds rike genom den första födelsen. Sålunda så bör barnen födas på nytt. De bör döpas. Också i Gamla testamentet så tog små barn upp i Guds nådesförbund. Det skedde genom omskärelsen, 1 Mosebok 17. I Nya testamentet jämförs dopet med omskärelsen i Kolosserbrevet 2:11-13. Att ha blivit döpt innebär att man har blivit omskuren genom en omskärelse som icke skedde med händer. En omskärelse i Kristus, står det. Det var uppenbarligen, om man får döma av judiska källor, inte ovanligt bland judarna på Jesu tid att man döpte proselyter och deras barn. Det vill säga sådana som inte till köttet tillhörde det gammaltestamentliga gudsfolket. De kunde ändå upptas i deras gemenskap och förbund när de omfattade deras tro eller religion. Sådana kallas för proselyter, och man brukade ett så kallat proselytdop. Och när det brukades så döpte man inte bara männen utan också kvinnorna och också barnen. Och man hänvisade tydligen till det här som också nämns i 1 Korinthierbrevet 10:1-2, att allesammans blev de ju döpta till Mose i molnskyn och i havet. Det gällde ju allihop, inte bara en viss del av dem. Och därför ansåg man att varje proselyt då borde döpas. På ett ställe i Mishna så talas det om att barn gjordes till proselyter, och det står att de brukade döpa en sådan proselyt vid späd ålder. Om det var på det viset, vilket allt talar för, att det var vanligt bland judarna på Jesu tid att också döpa proselyternas barn, och om det vore så att då Kristus då inte skulle vilja att barn döpes med det kristna dop, ja, då skulle han väl säkert ha sagt det. Men någon sån befallning finns inte, eller något sånt förbud. Och när vi läser i Apostlagärningarna att Lydia och hennes hus döptes, och fångvaktaren och hela hans hus döptes, då är det troligt att bland dem bland huset, det som kallas för huset, också fanns barn som döptes. Det står här om fångvaktaren: hoj av to hapantes. Ja, hans alla, eller alla som var hans, alla som tillhörde honom. Och det är ytterst osannolikt att det inte fanns då några barn som han hade och som tillhörde honom, hans hus. Att urkyrkan förstod Kristi befallning angående dopet så att det innefattade barnen, det framgår av vittnesbörd från så tidiga fäder som Justinus martyren och Irenaeus. Nu finns det en invändning, nämligen att små barn är för små för att kunna tro. De kan inte tro, och därför är dopet till intet gagn för de små barnen. Men det stämmer inte med skriften. Kristus talar definitivt om små barn i Matteus 18 och säger om dessa små: de tror på mig. Matteus 18:6. Och vi lär ju att den helige ande verkar tron i de små barnen genom den nya födelsens bad. Titus 3:5. Evangelium förbundet med vattnet har kraft och makt att föda små barn på nytt, att göra dem till mottagare av den nåd som ges åt alla som döptes, vuxna såväl som barn. Det är Guds ande som verkar tron både hos vuxna och barn. Och om man menar att man får inte ge dopet till någon som ännu inte tror, då skulle man ju också hävda att man får inte predika evangelium för någon som ännu inte är troende. För att evangelium blir inte heller till någon nytta om man inte tror det, om man inte tar emot det. Men vi predikar ju evangelium för att det ska upptända och skapa tro, så att människor tror och tar emot. På samma sätt så har också dopet kraft och makt att skapa och upptända tro. Och det är Guds ande som verkar tro, både hos vuxna och barn. Och det är ett under, både när det sker med en vuxen och när det sker med ett barn. Så ska vi stryka under att dopet är ett nådemedel. Det vill säga, avsikten med dopet är att göra människor till Kristi lärjungar. Och det sägs ju i Matteus 28:19. Gå ut och gör alla folk till mina lärjungar genom att döpa dem och lära dem. Och i Markus 16:16 står det: den troende och döpte skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd. Det är genom tron som vi tar emot frälsningens gåva. Det är genom otron som vi förkastar frälsningen. Och sålunda måste dopet vara ett nådemedel genom vilket frälsningen erbjuds åt människan. Eftersom fariseerna förkastade Guds rådslut genom att inte låta döpa sig, läser vi Lukas 7:30, så måste det Guds rådslut, varigenom de kunde bli frälsta, har varit förbundet med just det dop som de förkastade. Syndernas förlåtelse erbjöds dem genom dopet, men de föraktade och förkastade det. Syndernas förlåtelse erbjuds och delges oss genom dopet. Till vi döps, står det, till syndernas förlåtelse. Apostlagärningarna 2:38. I dopet tvättas synderna bort. Apostlagärningarna 22:16. I dopet ikläder vi oss Kristus och hans förtjänst. Galaterbrevet 3:27. I dopet helgas vi och renas. Efesierbrevet 5:26. Alltså är dopet ett verkligt nådemedel. Det erbjuder och ger oss Guds nåd. Vidare, dopet föder oss på nytt genom att verka den tro som tar emot den utlovade förlåtelsen. Vi föds på nytt av vatten och anden, läser vi i Johannes 3. Ett nytt andligt liv upptänds, tro tänds. I dopet är vi uppståndna med Kristus genom tron på Guds verk, eller genom tron verkad av Gud. Kolosserbrevet 2:12. Vi är omvända och frälsta genom pånyttfödelsens bad och den helige andes förnyelse. Titus 3:5. Termen pånyttfödelse eller nyfödelse om dopet, den är gammal. Förutom i Titus 3:5 så brukades den i urkyrkan ständigt om just dopet. Justinus martyren, som levde år 100 till 166 efter Kristus, han säger: sedan för vi dem till någon plats där det finns vatten, och det blir födda på nytt genom samma pånyttfödelse genom vilken vi är födda på nytt. Till det tvättas med vatten i Guds namn, i Faderns, han som är herre över allting, och vår frälsares Jesu Kristi och den helige andes namn. Till Kristus säger: om ni inte blir födda på nytt kan ni inte gå in i himmelriket. Så långt Justinus martyren. Dopet ger oss Guds nåd, men inte bara det. Dopet verkar också den tro genom vilken det som erbjuds oss i dopet tas emot. När vi döper ett litet barn så kan vi inte kronologiskt hinna med allt det som sker i dopet. Och därför måste vi sprida ut i tiden det som sker just i själva dopets stund. Tron som upptänds hos det lilla barnet just i dopets stund, den hinner vi inte, vad ska vi säga, ge uttryck åt och barnets vägnar just i det ögonblicket. Och därför så får barnet utnyttja faddrarnas mun och bekänna den tro som ges dig i dopets stund. Och det sker i enligt vår ordning just före själva dopet. Och det är därför att rent praktiskt kan man inte få allt i en enda punkt samlat. Man ska alltså komma ihåg att när vi döper ett barn så döper vi inte barnet genom att någon annan tror ställföreträdande och barnets vägnar, utan den tro som där bekänns är barnets tro, och det är den tro som barnet får genom dopet, och det är den tro med vilket barnet tar emot den nåd och förlåtelse som ges åt det i dopet. Så mycket är det. Och när det gäller den som tror innan de döps, de vuxna, så stärker dopet deras tro och befäster dem i tro. Vi bekänner i lilla katekesen: dopet verkar syndernas förlåtelse, frälsar oss från döden och djävulen och ger evigt liv åt alla som tror det som Guds ord och löften säger. Dopets kraft. Vad är kraften i dopet? Dopets kraft att erbjuda nåd och verka tro. Ja, den ligger inte i vattnet, utan den ligger i ordet. Det är Guds ord förbundet med just detta vatten, och det är den helige ande som verkar genom just detta ord som är förbundet med just detta vatten som gör dessa ting. Med Guds ord är dopets vatten inte vilket vatten som helst, utan livets vatten, den nya födelsens bad och den helige andes förnyelse. Titus 3, vers 5. Vi vet att vid ett tillfälle så kunde den spetälske Naaman från Syrien bli fri från sin spetälska genom att bada sig 7 gånger i Jordans vatten. Betyder det att Jordans vatten är något alldeles speciellt? Och bör man göra så som en vän till mig för en tid sedan gjorde, att han skulle ha dop, så såg han till att någon tog hem till Sverige i en flaska lite grumligt vatten från Jordan. Och då kunde dopet bli extra effektivt och fint. Nej, Jordans vatten ägde inte i sig självt kraften att rena Naaman från hans bitälska. Men eftersom Gud hade lovat bota Naaman om han tvättade sig i Jordan 7 gånger, så låg den helande kraften i detta Guds ord och löfte, som var förbundet och förenat med just detta vatten. Naaman kunde inte bli botad om han inte brukade detta vatten som var förenat med detta löfte. Det var Guds ord i och med vattnet som renade honom från hans betälska. Andra Konungaboken 5:6-14. Och i dopet renar Guds ord oss ifrån syndens andliga spetälska. Vi skulle kanske säga en hel del om katolicismens felaktigheter när det gäller läran om dopet. Men jag får begränsa mig till en sak. Katolicismen begränsar dopets frälsande verkan genom att lära att dopet bara förlåter arvsynden och de synder som begåtts före dopet. Men det är fel. Dopets förbund och löfte omfattar en kristens hela liv. Och i varje stund, även när du är gammal, kan du hämta tröst ur försäkran om Guds nåd. Den försäkran som gavs dig i dopet och med dopet. När det gäller reformerta kyrkor så förnekar de att dopet verkligen ger, överlämnar, skänker, ger syndernas förlåtelse och verkligen verkar och skapar tro. Verkar en ny födelse. De betraktar dopet bara som ett tecken eller en symbol på de välsignelser som givits dem på annat sätt och i regel direkt från anden utan något nådemedel. Därmed så kan de inte bli helt vissa om syndernas förlåtelse eller grunda den vissheten på dopet. Och därmed så kan man inte få den vissheten från nådemedlet. Ja, då har man inte heller det som stärker tro. Dopet är för de reformerta kyrkorna utförandet av en plikt som Gud begär av alla kristna. Först och främst en lydnadshandling. Så ska vi betona att dopet ska inte upprepas. Man ska inte praktisera om dop. Döpa om ett giltigt dop har skett. Om nattvarden säger Jesus att vi ska ta del av den ofta, så ofta i det gören heter. Men det finns ingen befallning eller exempel i Bibeln som säger oss att vi borde döpas mer än en gång. Och inte heller ska den döpas om som har avfallit från tron och sedan vänder tillbaka. Petrus blev inte omdöpt när han vände tillbaka för sitt fall. Ett dop som har genomförts en gång på ett giltigt sätt till den treenige guden förblir alltid giltigt. Och vi läser i stora katekesen om dopet. För den skull blir dopet alltjämt beståndande. Och även om någon skulle avfalla därifrån och synda, så står dock alltid en återgång dit öppen för oss. Med vatten behöver man inte mera begjuta oss. Ett dop som förrättats i en kyrka som enligt Kristi befallning döper i den treenige Gudens namn, det måste erkännas som giltigt, även om den kyrkan lär felaktigt om dopets nytta och verkan. Sålunda så är katolska och reformerta kyrkors dop giltiga. Till sitt väsen är deras dop giltiga. Fastän de inte har förstått och rätt lär om dopets nytta och verka. Det är helt annorlunda när en person döps i en antitrinitarisk kyrka där man inte döper i den treenige Gudens namn. Här är dopets själva väsen förändrat.
Och en sån person måste döpas. Han har aldrig blivit döpt. Ett tvivelaktigt dop ger ingen tröst. Personer som inte vet om de överhuvudtaget har döpts eller döpts giltigt och inte har något bevis på att de är döpta, de bör döpas. Om vi ska kunna bli vissa om dopets välsignelse, ja, då måste vi också vara vissa om att vi har blivit döpta. Det är därför det är viktigt att ha vittnen vid dopet och att utfärda dopbevis. Så kommer vi till dopets nödvändighet. Dopet är nödvändigt. Det är Herren själv som har instiftat det och han har befallt att alla folk ska döpas. Matteus 28:19. Dopet är nödvändigt eftersom det är ett nådemedel. Men det är inte absolut nödvändigt i den meningen att en person inte kan erhålla full nåd utan dopet. Dopet är inte det enda nådemedlet som skapar tro och som överlämnar Guds nåd. Alla nådemedlen erbjuder samma fulla nåd och verkar samma tro. Fast en tron är absolut nödvändig för saligheten, så är dopet inte absolut nödvändigt. Till det är inte det enda medlet genom vilket nåden erbjuds åt oss. Det kan tänkas att en person rycks bort av döden innan man hinner döpa honom. Är det en person som tror evangelium, så blir han frälst. Förmodligen var den botfärdige rövaren på korset en sådan person. Lukas 23:43. Kristus sa heller inte enligt Markus 16:16, den som inte tror och inte är död ska bli fördömd, utan den som inte tror ska bli fördömd. Det är otron som fördömer. Det är otron som förkastar Guds nåd. Men tron kan inte existera tillsammans med ett förakt för dopet och ett nonchalerande av Kristi befallning om dopet och Kristi instiftelse. Den som förkastar och föraktar dopet, han förkastar och föraktar det som dopet erbjuder. Som fariseerna enligt Lukas 7:30. Och även om Gud inte har bundit sig själv vid nådemedlen, utan kunde uppfylla Johannes döparen med den heliga ande medan han ännu var i sin moders liv, Lukas 1, så är det inte desto mindre sant att han har bundit oss vid nådemedlen. Och det betyder i klartext att om vi vill att våra barn ska bli pånyttfödda och frälsta, måste vi använda oss av det medel som Herren har instiftat för detta. Våra barn är av naturen vredens barn, fördärvade, orena och fördömda av lagen. De är sjuka inför Gud. Men vad gör vi när ett av våra barn är sjukt? Väntar vi med att göra något tills det når vuxen ålder? För att det själv ska kunna bestämma om det vill ha medicin för att tillfriskna. Hur bör vi, det är det sista jag hinner säga helt kort, hur bör vi bruka vårt dop? Många glömmer sitt dop och därmed berövar de sig mycket tröst och styrka. Fastän dopet förrättas bara en gång, så har vi bruk av dopet varje dag av vårt liv och vi bör dra nytta av det. Den dagliga påminnelsen om vårt dop, den stärker oss i tro. Påminner oss om vad vi verkligen har fått, vad Gud verkligen och helt säkert har givit oss. Att han har iklätt oss Kristus, vilken tröst. Och att alla våra synder är förlåtna i Kristus. Att vi är Guds barn. Galaterbrevet 3. Och det förmanar oss också att, som vi läser i lilla katekesen, den gamla människan i oss skall genom daglig gånger och bättring förkvävas och dödas med alla synder och onda lustar, och ny människa dagligen framkomma och uppstå, vilken i rättfärdighet och helighet skall leva inför Gud evinnerligen. Ty vi har genom detta dop till döden blivit begravna med Kristus, för att som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet, också vi skall vandra i ett nytt väsende i liv. Romarbrevet 6:4. Amen.